underbart ögonblick där när Billy frågade Claes-Håkan om man ville följa Jesus. Och du, Claes-Håkan, sa, är det nu jag förväntas svara ja? Ja, jag vill det. Och det kändes nästan som om Richard Sjöberg skulle komma där någonstans och säga, du vill inte ha några säkerhetslinor? Eller vill du ringa en vän eller 50-50 eller något sånt? Men det är precis det den här predikan ska handla om. Om att inte ha några säkerhetslinor utan gå i tro tillsammans med Jesus. Vi läser ifrån Matteus evangeliet, det 14 kapitlet och verserna 22-33. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trossvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Vi ber. Ja, Herre, tack för ditt ord. Som inte bara berättar saker för oss utan som är ett levande, skapande, verksamt ord som också gör någonting i våra liv när vi öppnar oss för det. Och jag ber att det undret skulle få ske idag igen, som du har gjort så många gånger, att ditt ord liksom föder någonting, en tro, ett mod att gå tillsammans med dig i livet. Om det ber jag i Jesu namn. Amen. När man först läser den här skildringen som jag vet är bekant för er så framstår den ju som en ganska förutsägbar söndagsskolberättelse. Lämnad utan sina ledare så kämpar en grupp människor mot en upprörd sjö. Citat. Det är mitt i natten. Det är långt från land. De kämpar i kraftig motvind. De är dessutom fruktansvärt rädda. Det är som att man har läst den här historien liksom innan man har läst den. Den är så bekant. Det är klassisk dramaturgi. Ännu ett i raden av oändligt många avsnitt av familjen McCahan. Kommer ni ihåg dem? Hur många avsnitt som helst. Och alltid samma dramaturgi. Att 21 och 25 så kom morbror Seb och liksom räddade läget för programmet skulle vara slut ungefär 9:30. Så gick det alltid till. Här kommer Jesus strax innan gryningen och ställer allting till rätta. Men så står det faktiskt inte. Läser man lite noggrannare så finner man att berättelsen egentligen är en helt annan. Det är garvade sjömän som äntrar båten. Åtminstone det är tillräckligt många av dem så pass sjövana att de inte behöver frukta dåligt väder. Motvind, hård sjö, det har de varit med om förut. Där på den här galileiska sjön, eller innan havet som Genesarets sjö eller galileiska sjön brukar kallas. De hade respekt för den sjön, men de var inte rädda för den. Det finns ingenting i den här skildringen som antyder att de är rädda för sjön. det är när Jesus kommer som de blir rädda. Så står det faktiskt. De blir rädda därför att de uppfattar att det är en vålnad som kommer mot dem. När Jesus kommer gående på det här vinddrivna vattnet och de inte känner igen honom, så rämnar plötsligt deras rädsla. Det här är ganska intressant. Betänk, om man drar ut sammanhanget ett litet snäpp, att de hade just sett denne Jesus förvandla ett par små portioner fisk och bröd till mat för tusentals, kanske tiotusentals människor. Så nyss att de bokstavligen inte hade hunnit smälta det undret. De har sett sjuka bli friska. De har sett döda uppstå. De har hört honom undervisa med en makt och en myndighet som de aldrig har varit i närheten av tidigare. Men i det här kompakta mörkret som härskar strax före gryningen, så tar ändå rädslan över när det de uppfattar som en vålnad kommer emot dem. Grekiskan antyder att det här sker i den fjärde väkten, alltså någonstans mellan 3 och 6 på morgonen. Det som vi här uppe i Norden kallar för vargtimman. När han kommer på den vredgade sjön, så drar de slutsatsen att det är en vålnad. Alltså ett andeväsen som står i kontakt med fördärvsmakter. Då är det plötsligt inte svårt att förstå deras rädsla. Om mörkret är fyllt av sådana destruktiva krafter, då finns det skäl att vara rädd. Här någonstans dallrar den här berättelsen. Det avgörande är alltså frågan: vem är det som kommer till oss i natten? Vem är det som nalkas mig i mitt mörker? Vem är han som kommer till oss i den yttersta nöden? Vem är han som går på det vatten som hotade att bli min undergång eller död? Förskräckelsen sätter klorna i dem därför att de inte har lärt känna stormarnas Jesus. De har inte lärt känna motvinds Jesus, och därför känner de inte igen honom när han kommer. Inte än, måste man säga. Och kanske är det just detta som vi kan ta med oss ut ur våra livsstormar. Det där som man aldrig kan romantisera över. Nämligen den eviga sanningen att Jesus är Herre, och stormen och mörkret i våra liv är ett tillfälle när vi kan få se nya sidor av hans herravälde. Sidor som vi aldrig kan se om inte livet ibland stormar. Det är här någonstans som jag tror att vi är ganska många en förmiddag som den här. De flesta av oss har slutat tro på ett liv utan motvind. Alla vet vi att allt liv bär ett mått av lidande. Att den som fått nåden att älska också är fruktansvärt sårbar. Vi vet det på olika sätt, allihopa i denna lokal, att livet går sönder. Och att rädslan då hotar ibland att förlama oss. Och att det avgörande då är: vem är det som kommer i vårt mörker? Finn att det är precis de här frågorna, de som uppstår där, som Jesus svarar på i den här berättelsen. Märk, han har inget som helst behov av att korrigera deras verklighetsuppfattning. Alltså att säga att stormarna inte är reella eller att de överdriver. Han vill bara att de ska upptäcka en sak. Och det är att det är han som kommer. Och veta att han har makten också över detta. Därför behöver de inte vara rädda. Han grundar sin uppmaning till lugn på sin egen identitet, och det är viktigt. Lugn, var inte rädda. Det är jag. Som om man säger, känner ni inte igen mig än? Det är därför att han är den han är som vi inte behöver frukta. Inte därför att Jesus råkade ha en bra dag, utan därför att han är den han är. Därför behöver vi inte frukta. Någonstans här ryms min målsättning och längtan med den här predikan. Att vi idag skulle få se med nya ögon att den yttersta orsaken till all rädsla i tillvaron, nämligen skilsmässan ifrån Gud, den skilsmässan som också skiljer oss från livets goda krafter i och med Jesu kommande i den här världen, att den skilsmässan är upphävd. Det finns inget djupt skäl för fruktan längre. Tre iakttagelser utifrån Jesus sätt att presentera sig. För det första, det är jag. Är inte ett underbart sätt att presentera sig? Tänk efter själv, när säger man så? Ja, jag kommer på mig själv med att jag vet exakt när det är. Min Lotta har sagt att jag får inte ringa henne på jobbet. Och så gör jag det ändå, alldeles för ofta. Och så brukar jag försöka prata tyst och lite fort, för jag tror att jag stör mindre då. Och så säger jag alltid samma sak. Jag säger så här, hej, det är jag. Och det är jätteintelligent, för det vet man ju redan nu för tiden. Det här hör ju hemma på de här gamla bakelittelefonernas tid, när man inte såg vem det var. Men det är någonting i det sättet att presentera sig som berättar om närhet. Man säger så till den som man vet har varit med liksom hela vägen. Den som har följt hela resan. Då räcker det med att säga, det är jag. Så presenterar sig Jesus när han kommer i stormen. Det andra, det är jag. I den presentationen finns ju också en likhet med hur Gud själv presenterat sig. Avkrävt på svar om vem Gud är, så svarar Gud, jag är den jag är. Alltså den Gud som var med i själva skapelsen, som med sitt ord frambringade ljuset. Det är den guden som försäkrar att du inte behöver frukta för livet. Inte ens när det stormar. Den Jesus som har levt in ljuset i den här världen. Lyssna. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Alltså mörkret är förändrat per definition för att Jesus har gått in i det en gång för alla. Det tredje är att i den upptäckten, alltså hur dan den Gud är som nalkas oss i mörkret, i den upptäckten kan en människa få tillbaka förlorat mod igen. En av männen i båten, Petrus, han som är så känslig. Någon har kallat honom för människolivets barometer. Så känslig är han i alla stämningar. Han reagerar som vanligt först av alla. Trots att det blåser lika mycket som förut, trots att det är lika långt till land, så rinner liksom modet till hos Petrus. Han säger inte bara, herre, kom in i båten. Det borde väl det naturligaste att säga, utan han är mycket djärvare än så. Han säger, herre, om det är du, så bjud mig att komma till dig på vattnet utanför båten. Det är som om han liksom byter bild plötsligt, som om han skruvar om bilden och skruvar fram den Jesus han nu lär känna. Och här i det här läget är gudsbilden fullständigt avgörande. Vem är det som kommer till oss i vårt mörker? Johannes skriver, ingen har någonsin sett Gud. den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Jag vet inte vad ni tänker när ni hör den versen, men jag tycker att ordet förklara är ett lite platt ord när man ska beskriva någonting så dynamiskt som en tro eller en kärlek, att någon kommer och liksom förklarar hur det är. Det ord som Bibeln 2000 har översatt, det grekiska ordet, det är ett brett och mångbottnat ord från början som betyder berätta, lära ut eller till och med beskriva. Alltså, poängen är att Jesus inte är ett påstående, utan Jesus är någon som man kan ha en livslång relation med. Känna, växa med, ta sig igenom dalar i livet, ta sig över höjder i livet med, färdas tillsammans med över gränsen när jordelivet är slut. Och det är i hela den relationen som vi på allvar förstår vem Jesus är. Det tar ett helt liv att lära sig det. Jesu liv är liksom utläggningen av vem Gud är. Och Jesu kärlek, den som för honom in i döden, är själva måttet på hans kärlek. Mitt i stormen så finns det en slags ömhet i den här dialogen. Jag har inte riktigt tänkt på den förut. Lyssna igen. Han säger, det är jag. Vi får svara på vårt sätt, med våra ord, ur vårt liv. Herre, om det är du, så bjud mig att komma till dig. Och på detta svarar Jesus, kom, kom. Alltså, tro är inte ett vansinneskliv ut i intet. Tro är aldrig försvar för dårskap. Att man hals över huvud lämnar allt man har, allt som var viktigt, alla sina förpliktelser och bara går. Tro är att gå på hans ord, på hans inbjudan. John Ortberg, som är pastor i Menlo Park Presbyterian Church, han har skrivit en bok som heter Om du vill gå på vattnet måste du ta dig över relingen. Jag har inte läst boken, men jag har läst många andra av hans böcker och tycker att det är en fantastisk författare. Och så gillar jag den titeln. Om du vill gå på vattnet så måste du ta dig över relingen. Och jag är alldeles övertygad om att jag talar till någon idag, kanske flera i den här lokalen, som är precis där. Som vet att det är tid att sluta vara så rädd. Börja konfrontera dina rädslor. Utmana behovet av säkerhet och garantier. För att på allvar följa Jesus där han går. Som att Jesus kallar oss, vilket ju rör oss alla. Från att en gång ha kommit till tro, till och med vara troende, till att på allvar börja leva av tro. Gå där han går. Det är bara där Jesus är, som livet har bärighet. Där varje steg faktiskt är ett under. Om du vill gå på vattnet så måste du ta dig över relingen. I Petrus fall blir det här så tydligt. Det är en ny tid nu, Petrus. Du ska fånga människor. Det är som man får öva på det som sen ska bli hans liv. Att det finns ingen annan säkerhet. Jag har funderat så mycket på vad båten skulle kunna symbolisera i den här berättelsen. Säkert mycket. Men jag tror för de här männen så tror jag att det fartyg de nu sitter i, den fiskebåt de sitter i, den står egentligen för deras säkra punkt. Det är deras försörjning. Det är deras fasta punkt i ett riskyrke. Det är deras säkerhetszon, skulle man kunna säga. Men jag tror att båten i den här berättelsen för oss kan vara så mycket annat. Kanske kan man säga att det är allt det som är en annan trygghet än den trygghet vi har i Gud. Allt det där som vi frestas att lita på istället för att lita på Gud. Ställning, hälsa, familj, ekonomisk trygghet, vänner. Allt det där som är så gott, men som faktiskt i ett ögonblick kan vara förlorat. Observera, det handlar om goda saker. Sånt som vi vet att vi behöver. Men någonstans djupt inom oss så vet vi också att allt detta kan tas ur våra händer. Det kan blåsa upp till storm. Och det som vi höll oss i, det som vi höll hårt om, kan plötsligt förloras. Och det kan ibland gå så fruktansvärt fort. Många av oss vet. Till sist finns det bara en sak. Att bygga sin tillit på, sitt liv på. Och det är att leva ett liv där Jesus inte är det sista alternativet, utan det enda. Finns ingen annan trygghet i den här världen. Det är då vi vet att det är mycket säkrare att kliva över relingen ut på det vatten där Jesus går, än att klamra sig fast i båten i en falsk trygghet utan Jesus. Jag tror att vi står här som församling idag. Precis här. Vi kallas att inte klamra oss fast vid det vi har, det vi kan, det som är säkert. Jag tror faktiskt att Jesus kallar oss och säger, det är tid att gå på vattnet nu. Det är tid att släppa taget om relingen och så gå i tro på att Gud bär och Gud förser. Om det ska ske så måste vi kliva över relingen. Förlora kontroll, överlåta oss. Men det är då och först då som själva äventyret liksom öppnar sig. Det äventyr som kallas för trons liv. Det är läskigt att förlora kontroll. Och det är alldeles underbart att förlora kontroll. Det är en underbar frihet. Med Sven Lidmans gamla ord. Jag är fri som en fågel. Ändå fånge och träl. Jag äger ej något, men någon har min själ. Amen. Vi ber.